och välkommen till Tronspelet, Aftonbladets fruktansvärt fantastiska Game of Thrones podcast. Vi gör en great rewatch och ser om hela serien ifrån början, men nu har vi kommit långt. Vi är på säsong 5, avsnitt 2. Ska prata om The House of Black and White. Sandra Weidbro, välkommen till bordet.
Tack så hemskt mycket.
Varsågod, Markus Larsson.
Valare Larsson.
Ja. Tove Targaryen Björnlund här.
Ja, ja. Mm. Precis. Du har en bra framtid. Du kommer bli galen. Du är på god väg.
Ja, men det kommer vara härligt och eldigt på vägen dit. Eller så de säger om alkoholism, att det är så kul på vägen dit.
Ja,
stämmer
ja.
Säkert för galenskap med. Vilka är era coola Game of Thrones namn? Maila oss på. Nej, helst gör inte det.
Nej.
Men har ni något annat kul att säga, kan ni väl testa att maila oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier eller ringa på 08 725 23 57.
Jag menar, förra avsnittet fick ju i alla fall jag veta att isdrakar inte är en död drake som återväxer av nattkungen, utan att det är en egen ras i Västerås.
Ja.
Som är ungefär som björnar i vår värld. Det vill säga isdrakar och isbjörnar är ju större än till exempel grizzlybjörnar och brunbjörnar. Och de där trakarna som Danny har. Men jag ser ju fram emot i säsong 7 att få se en isdrak.
Välkommen till något naturprogram.
Nej, nu ska vi inte hålla på med så här. Take it away, Tove. Våran älskade dirigent.
Ska vi inte chocka läsarna, utan vi går rakt in i King's Landing. Som vi så ofta gör.
Alltså, du vill börja där, du? Ja, trevligt för dig.
Ja, jag trodde att ni ville att jag skulle ta den bågen.
Ja, det får du gärna göra.
Ja, det är lika bra. Vi börjar med den politiska surjan som råder efter Tywins död.
Ja,
Cersei får ett hotbrev från Dorne.
Det är ett snyggt hotbrev ändå.
Verkligen.
Ja, tänk till där.
Ja, men gud, jag läste dessutom någonstans att de fick filma den där scenen jättemånga gånger för att de inte fick lådan att öppna sig rätt.
Ja, 15 gånger tror jag det var.
Ja.
Men det, alltså, om man skickar ett sånt hotbrev, då gillar man inte.
Det är tydligt.
Det är väldigt tydligt. Det är väl metal.
Precis.
Mm. Tydligt.
De har skickat en död röd orm.
Ja, med Myrcellas smycke i.
Ja.
Är det så att även ormen öppnar käften med lådan? För det låter ju...
Ja, det är snyggt jobbat.
Ja.
I hotbrevskategorin 5+.
Ja, det skulle jag säga. Man får ju tänka ett tag. Och man måste ju, som sagt, ogilla den personen man skickar det till väldigt mycket.
Mm. Ja, det är ganska tydligt vem hotet kommer ifrån också.
Ja, det är väl fröken Elaria Sand som är lite...
Lite sned.
Ja, hon saknar sin egen Red Viper.
Exakt, och hon säger väl rätt ut någonstans med att kan jag inte få ta Myrcella och skicka tillbaka henne ett finger i taget.
Ja, men så, det här innebär väl att Cersei blir lite orolig för sin dotter. Hon
precis.
Har ju en spådom på sig att alla hennes barn ska sluta i gyllene svepningar.
Precis, och det har redan gått 1 av 3. Så att Jamie försöker ju vara den schyssta pappan, eller Uncle Dadden här igen.
Pappan, ja men ja, han är ju pappa.
Vet.
Ja, han är en schysst incestpappa i rustning, helt enkelt.
Precis, men ja. Han känner ju ändå här nu att han bara ska stå upp och han bara, men jag ska fixa det här, jag ska göra det bättre. Och Cersei är sitt vanliga snorkiga jag som bara, du har väl aldrig gjort någonting bättre. Än en gång, hur går det för kärleken mellan de här syskonen?
Mm, det är lite kyligt just nu.
Ja, men han är ju sådär, Jamie trivs nog. Han har tagit den här rollen i ett förhållande där man gillar att bli hunsad och ha en jobbig och svår partner. Så han skulle förmodligen inte stå ut med en snäll, undergiven flicka. Undergiven behöver man inte vara, men en kvinna som faktiskt respekterar honom och var honom jämlik.
Utan räcker med en toffel i förhållandet.
Precis, han vill bli verbalt piskad, för det får han byxdrake av.
Mm. Men jag gillar att Jamie liksom med milt våld skapar sig en ny sån här superduo. Vi har ju många duos.
Ja, det här är den stora duosäsongen kan man säga.
Ja, men det går ju bra här då. Han, med en liten easy nudge här, så stjäl han Brons halva lycka. Han tar hans fru ifrån honom, hans slott, och säger, vet du vad, du får åka med mig på ett hemligt politiskt uppdrag som förmodligen kommer gå åt helvete istället. Grattis!
Ja, det är härligt.
Ja, men för sanningen, han alltså om Bron kommer tillbaka levande så får han ju guld och gröna skogar. Det är väl det den här dealen går.
Jag vet, men jag tycker att Bron ganska ofta blir lovad guld och gröna skogar. Och som vi har sagt, så det går ju faktiskt bättre för honom hela tiden. Han är ju den enda som verkar vinna på någonting som sker i den här serien.
Men det här måste ju göra er två överlyckliga, att Bron kommer tillbaka i handlingen på riktigt.
Ja.
Det blir ju härligt. Och det är lite rolig scen här när han går med den här Lollis som ju verkar lite spånig, minst sagt. Och hon blir ju verkligen så här fangirl över Jamie när han kommer.
Och blir det måste ju vara härligt
till sig i brallorna.
Ja, det måste ju vara härligt för Jamie, för det känns som att han har tappat lite av sin Prince Charming-grej när han förlorade handen. Men still got it.
Ja, precis. Det.
Ja, han är lite Västerås-version av Brad Pitt kan man säga.
Ja, men de ska i alla fall stjäla hem Myrcella, som för övrigt vi har en ny Myrcella. Med världens mest hippie namn. Den nya skådisen heter alltså Nell Tiger Free.
Nej, du skojar, det här är ju ett skämt.
For reals.
Det är inte, här är inte alternativa fakta.
Nej, jag hon kan tänka mig att hennes föräldrar kanske är från Kalifornien och röker mycket gräs, jag vet inte.
Det låter som det. Verkligen Kalifornien.
Kanske har en lilla syster som heter Månblomman, vad vet jag.
Nell Tiger Free.
Ja, när jag såg det namnet så började jag direkt googla runt och hamna på hennes Instagram. Och där hon verkar hänga en del med både Tommen, han som spelar Tommen, din Charles Chapman. Och till och med så mycket så att det hade gått lite så här romansrykten och så. Men nu verkar hon vara ihop med någon annan modell hunk man.
Vad heter han då? Neil Bear Incaptivated.
Jag vet inte, det verkar ett härligt liv i alla fall. De reser runt i världen och ja.
Hallå, det är dem, vi är inte alls sjuka.
Här får man sitta i ett rum och klämma på en gummihaj. Jag menar, det är herren ger och herren tar kan man säga.
Exakt, och Cersei tar. Eftersom hon är på jakt efter sin lillebror Tyrion. Hon vill ju helt enkelt bara ge mig till honom, död eller levande, helst död, så kommer man få bli en lord, kanske få ett litet slott någonstans, vilket gör så att det dödas en hel jävla väldigt, väldigt många dvärgar.
Ja, hon börjar ju bli lite sådär motsvarigheten till Herodes. Hon tar ju inga risker. Hon utgör ett folkmord kan man säga, eller en minoritetsutrensning.
Exakt.
Men Qui-Gon är nöjd i alla fall. Han får lite fler kroppsdelar att jobba med.
Ja, han blir glad.
Det är hans lilla Frankenstein-labb liksom.
Jag kan ta det här huvudet.
Qui-Gon är ju också, han är ju lite läskig. Skulle du vilja gå på fest hos Qui-Gon?
Nej, han är lite, man tänker att hans inredning är lite creepy.
Känner också att han skulle kunna droga en och sen så skulle man vakna med något läskigt dropp i armen och kanske ett bortsågat ben liksom.
Ja, nej, men Qui-Gon.
Och det blir så tråkigt efterfest.
Ja, man vaknar som den där läskiga skräckfilmen om när de syr ihop en till en manatee. Det var någon som kom här om året.
Vad fan helt.
Ja, the human centipede.
Just det.
Ja, tittar ni på sånt där?
Nej.
Nej, bra, tack. Men Cersei börjar ju bli en powerspelare nu. Nu börjar hon ta över.
Ja, exakt. Hon har ju lite fått det hon alltid vill, nästan då. För hon vill ju ändå styra. Och nu bara kliver hon in, sätter sig på The Hands gamla stol och säger att nej, det är ju klart att det är opassande för en kvinna att vara Hand. Men jag kommer fylla den positionen i alla fall. Och så utnämner hon de andra lite till vad, sina lite onödiga små offices.
Rent feministiskt så är det ju kanon.
Ja.
Ja.
Synd att varför inte?
Synd att inte just Fi i Västerås hade en bättre representant.
Sen är väl det politiska problemet för henne där att hon tillsatte ju bara liksom jag säger det och...
Ja, och det visar sig att hon inte är så jäkla bra politisk strateg.
Nej.
Förr eller senare.
Hon är inte Tywin.
Nej, och redan nu går ju Uncle Kevin emot henne. För han är ju jäkligt trött, han vill ju inte ha henne som puppet master.
Nej.
Och flyr tillbaka till Castle Rock tills Tommen själv kallar.
Mm.
Men Cersei kommer få sina fiskar varma, eller sina sparvar varma kan man säga.
Ja.
Ja. Men Sandra, apropå din favorit, en av dina många favoritduon, du som gillar Sexy Pie, Hot Pie heter han.
Porrpodrick.
Porrpodrick ska vi återvända till, men framförallt så sker i det här avsnittet ett efterlängtat möte.
Ja, precis. Porrpodrick och Brienne är på något slags värdshus igen.
Mm.
Den här gången får de ingen njurpaj, men de...
och ingen hot pie.
Nej, precis. Men de upptäcker att Sansa och Littlefinger är på samma ställe.
Jag vill bara flika in här. Här finns den här scenen som jag felaktigt har sagt. Jag ser den i varje avsnitt av Porrpodrick. Jag tror jag har svamlat om det här flera gånger. Men här i den här scenen så återknyter de återigen till Podricks Kavorka. Alltså hans oerhört svårförklarliga magnetism på det täcka könet.
Man.
När den här servitrisen kommer och serverar honom någon dryck och fnissar till lite när Podrick lite blygt tittar på henne. Vad är det som pågår här? Ni som kan det här.
Jag gillar att den här scenen har satt så starkt intryck i det.
Ja, men alltså jag har pratat den helt fel. Jag förstår ju att lyssnarna är helt frustrerade med mig, men det är de ju av många anledningar. Men det här, den här scenen har jag sett otaliga gånger varje säsong, men det är i det här avsnittet.
Mm. Jag kan tänka mig också att folk bara tycker att han är väl en söt kille, och det har väl förmodligen strövat förbi en hel del rövare och banditer som nog har en ganska taskig kvinnosyn. Jag kan tänka mig att det är många slag på stjärten för de som jobbar som en liten tavern wench.
Om det bara var det. Liksom.
Ja, men jag tror att hon kanske tycker att det är lite nice att här kommer in en kille som är lite snäll och söt och blyg.
Men det är ju en sån där underbar liten humoristisk ventil hela tiden. Att det är Podrick som går omkring som någon sorts kattmynta för kvinnor som bara lägger sig ner och blir alldeles konstiga. Liksom.
Det är fint.
Ja, det är fint. Förlåt, jag avbröt dig, Sanna. Jag lägger ner nu.
Ja, men så att Brienne går i alla fall fram och konfronterar Littlefinger och Sansa. Men inte först...
Hon knäböjer min son.
Ja, men först ser jag i alla fall till Podrick att han ska fixa hästarna, va?
Mm.
Gör inte det?
Mm. Ja, hon litar inte på att det här kommer gå bra.
Nej, inte. Precis. Hon är ändå lite försiktig.
Hon litar inte på Littlefinger.
Nej, det ska man inte göra. Och Sansa vill inte bli beskyddad av Brienne, utan hon vill vara kvar hos Littlefinger. Då kan man ju undra, varför?
Ja, det är ju återigen, ska ju visa sig vara ett litet ödesdigert beslut hon tar här, Sansa, men hon är ju från släkten Stark. Det är inte det kommer dröja innan de börjar tänka på sin egen hälsa, kan man säga.
Ja, och samtidigt så hon har ingen aning om den här människan är.
Nej.
Det är ju en total främling som säger att hon ska rädda henne, men vet man inte.
Dessutom har ju liksom varit med typ tjänst hos Lannisters. Alltså hon har ju varit med där nere.
Sen har ju tydligen Gwendolyn Christie som spelar Brienne sagt i någon intervju att hon hade fått regianvisningar här, att ja, men typ att Sansa att hon ser lite så här menande på Brienne, typ att jag kan inte acceptera för att jag är fånge här, och Littlefinger har ju massa riddare runt omkring sig som ju kan agera,
så att det kanske de agerar är liksom, också.
Ja. Vilket sen också, ja, men sen när de tvingas fly därifrån, jagade av de här riddarna, där också Podd ramlar i vattnet och har en liten fin buskis.
Ja, han är ju ungefär lika bra att rida häst som Papphammare på att gå.
Ja, men då kommer Brienne till räddning, och det är lite fint ändå. Men då säger också Brienne sen att de ska följa efter Sansa.
Mm.
Och det kan ju vara också för att de känner att
hon kanske ändå inte var helt säker. Liksom.
Nej, precis.
För hon vet ju att Littlefinger oftast inte har bra planer.
Exakt.
Han är en falsk jävel.
Mm.
Här får man en liten detalj också som är bra. Att man får egentligen liksom veta vad valyriskt stål går för. Eftersom i den här striden så hugger hon ju av en av riddarnas svärd. Så det verkar ju vara bra att ha det, kan man säga.
Fast som tusan.
Ja. Mm. Men okej, okay. Muren.
Ja, är det Marcus? Din tur nu?
Ja, äntligen får jag gå tillbaka till min hemort.
Och så får du njuta av Stannis.
Ja, ja, men här, alltså Stannis är ju väldigt, väldigt inte förtjust i Jon Snow, men han vill ju ha hans lojalitet. Alltså han lockar ju med det Jon Snow allra helst vill, eller vad vi tror han vill, att bli en Stark. Om man säger upp sig från sin fasta anställning hos kråkorna och så att säga
hans lilla krigar,
ja, krigar med Stannis då. Eftersom Stannis är ju potentialen, han är ju en naturlig ledare, så att säga.
Excellent.
Vem skulle inte vara det med det håret?
Ja, gud.
Men sen säger Jon Snow, man vet ju, han är ju en Stark. Så han kommer ju inte säga upp sig från kroken. Han antyder ju det. Ja, han är så rättrådig. Han har svurit det ned. Och skulle inte, om inte ens Ygritts grotta, alltså, nej, grottan
honom.
Med Ygritt, när de var i grottan, varma källar,
ja.
Om inte ens det får honom,
det var helt och härligt.
Ja, få honom att ge upp sin fåniga jävla ed, så kommer ju inte Stannis.
Nej, ska han sitta själv på Winterfell liksom?
Stannis,
eftersom alla syskonen typ är döda.
Denna ultimata toffelansikte kommer ju liksom inte övertala Jon Snow att gå med honom.
Men han säger väl också, och det är väl lite grann som Mans Rider i förra avsnitt, att om man skulle säga upp sin ed så skulle han inte få respekt av någon längre.
Ja, men det är liksom en ganska snygg spegling. Man ser lite sådär underförstått varför Mans och Jon Snow respekterade varandra.
Ja. Mm.
De har samma argument för att fortsätta hålla på med sina dumheter. Lyanna Mormont nämns.
Denna underbara...
En av våra absoluta favoriter.
Ja.
Skickar ett brev. Och det är därför Stannis är lite...
Sur.
Lite sur. För att han inser att om man ska med sig Norden så måste det vara någon från Norden som leder dem. Jag glömde säga det. De kommer inte ställa sig bakom en Baratheon, utan det måste vara typ en Stark eller någon från Norden. Mm. För att de ska gå med. Och Lyanna Mormont är ju redan... Man bara på sättet hon skriver...
Ja.
Så inser man att det här
kort,
är en...
Det är koncist.
Det här är liksom en bra bitch.
Ja.
Så här vill man ju att ens dotter ska vara.
Ja, gud.
Mm. Man gillar ju också att hon bor liksom på Björnön.
Ja,
ja, och bor man på Björnön i den här serien...
Då är man hård.
Då är man hård. Då är man hårdare än Sara Larsson. Jo, och sen har vi den här...
Jag kallades för The She-Bear eller något sånt.
Sen kommer det en bra scen här när de ska... utnämnande 998 Lord Commander of the Night Watch. Fattar du hur länge de har varit där uppe, om det är 998? Det här får man ju tänka på, alltså den teknologiska utvecklingen går ju inte så fort i den här världen.
Nej, precis, de håller fortfarande på med alla
parchments. 998, liksom. Antingen så fimpas de fort eller så har de stått där i några tusen år.
Ja.
Mm. Vad händer med att uppfinna datorn? Eller gevär eller någonting liksom. Nej,
man ägnar sig åt andra saker, som att patrullera på en mur.
Ja, men det här är här blir det ju, Alistair Fawn blir nominerad och
Dennis Malister från något av de andra tonen.
Ja, som man inte bryr sig ett skit om.
Nej.
Men sen får ju Sam en snille blixt och nominera Jon Snow från ingenstans. Och det är Aemon som får en utslagsröst, eftersom det är helt jämnt mellan Alistair och Jon Snow. Varför tror ni Aemon tar Jon Snow?
Antingen kanske han...
Nej, nu ska ni sluta lyssna, för här kommer en spoiler.
Nej, okay, jag ska inte spoila så mycket, men han kanske vet lite mer om Jon Snows ursprung. Eller så tror jag bara att han...
Men nu ska han kunna veta det? För att han är en Targaryen?
För att han är en Targaryen och han har koll på saker.
Han är maester och han är blind.
Exakt.
Ja, men då så, herregud.
Det
är så man har koll på saker i den här serien. Man ska dricka, man ska vara en dvärg, man ska vara en nuck eller så ska man vara blind. Eller inte kunna gå. Då är man. Ja,
nej, men sen också, Jorah Mormont hade ju liksom valt Jon innan och började grooma honom när han blev hans steward. Och fick svärdet och sådär. Så han var ju ändå lite av en tänkt efterföljare.
Ja, jag förstår. Sen kan det ju bara vara så att han gillar Jon Snow bättre.
Alltså att det, ja, eftersom Alistair obviously är ett svin.
Ja, och han är lite mer så, det är att välja, då vet man vad man får. Men Jon Snow kanske anser fram emot att det är en ledare man behöver i det kommande kriget mot de odöda. Grayscale blir förklarad. Varför tror ni att det sker här? Det är alltså Shireen, va?
Mm, precis, man har ändå sett henne liksom flera gånger och inte fått det här hon har i ansiktet förklarat. Och varför hon har hållits gömd. Och det är för att hon, ja, man skäms ju över sina skadade och sjuka och
halt och lytta
i den här världen, tydligen.
Ja, Grayscale är väl också något sånt där, man blir galen av det. Man blir
dessutom ju... så är det ju ofantligt smittsamt, tror jag, när det är fullt utvecklat i alla fall.
Men det, är det, inte,
det här är ju en liten plantering också för vad som kommer dyka upp både i den här säsongen och i scenen. Ja.
Men henne smittar ju inte. Hon överlevde den. Är det ett mysterium? Eller har jag missat någonting varför hon överlevde?
Ja, hon minns det inte själv, men jag vet att Stannis hade ju skickat liksom tusentals helande folk från hela världen för att lösa det där.
Mm, jag tror vi kommer väl.
Vilket innebär
till
att någon borde ju ha frågat Stannis.
Jaha, okej. Okay. Det har jag glömt. Det är därför vi ser om den. Förlåt mig.
Ja, man bara känner att om någon kan bota det här kanske de borde skriva ner det någonstans.
Ja, men för att summera...
Tips från coachen.
För att summera, Sansa blev inte räddad igen. Podrick kan inte rida häst. Cersei
tar makt.
Och Jon Snow har äntligen kommit upp sig. Han blir befordrad.
Mm-hmm.
Det ser ljust ut för Jon Snow.
Lord Commander Snow.
Ja. Lord Commander Snow, det har en bra klang.
Ja.
Så då går vi över till pliktrapporterna. Här finns det ju någonting. Sandra, vi får se Dorn för första gången.
Ja, hurra. Ja, och här har läst på lite och att serieskaparna har ju sagt att de valde lite grann mellan om de skulle introducera Martells, alltså Dorne, eller om de skulle köra liksom den här Greyjoy-storyn här, vilket som ju spoilervarning
kommer senare.
Kanske kommer senare. Precis. Och då valde de Dorne. Ja, jag vet inte hur glada vi är över det.
Nej, det, alltså, enda positiva med Dorne är ju, tycker jag, det är ju liksom Doran Martell, alltså den lite handikappade brorsan till Oberyn. Han är ju ändå en av få fina diplomatiska män. Och jag, även när jag såg om det, när jag såg den första gången, tänkte jag, det här kommer ju inte sluta bra för honom.
Som för så många andra fina män i den här serien.
Och hans är syster som är så, som vill döda.
Nej, eller? Det är ju Oberyn Martells lover.
Just det. Hon är lite blodtörstig. Hon vill inget väl, helt enkelt.
Nej.
Och hon kommer inte låta någonting stoppa henne.
Mm. Det är hon som vill stycka Marcella.
Ja, hon står och stirrar listet på henne. Mm.
Ja.
Jag tycker vi lämnar Dorn, för vi kommer återkomma till den där förbannade Dorn så många gånger. Förlåt mig. Meereen?
Mm. Ja, precis. Den här konflikten med harpionerna fortsätter.
Ja.
Kan man säga. Och, men Dario, han är lite skicklig där. Han försöker lära upp Grey Worm i hur man liksom försöker hitta information. Att, det räcker inte att bara vara liksom duktig och rak och
patrullera,
utan man måste liksom gå till barerna och tjuvlyssna och snacka med folk och sådär. Så då hittar han direkt någon harpya som har gömt sig i en vägg.
Hur fan kom han in där?
Ja, framförallt är Dario väldigt skicklig, för han hugger ihjäl honom genom en vägg. Alltså han är ju inte vem som helst. Han behöver inte ens hugga. Han kan göra en liten backhand bakom ryggen. Och så.
Blomhunkens backhand.
Ja, han vet precis hur högt han ska hugga. Alltså, alltså Dario ändå. John Rambo slängde i väggen.
Och här har vi också Sir Barristan som förklarar lite grann för Danny hur, ja, att hennes pappa verkligen blev galen.
Precis, det var inte bara ett smeknamn.
Nej.
Och vad han gjorde lite för fel i sin regi, att han blev ju för blodtörstig.
Barristan varnar liksom henne för att hon ska liksom bli för hämndlysten, för blodig. Varpå hon går och avrättar någon
En av Rickys söner som har dödat den här harpyan. Men hon gör det ju, alltså man förstår ju hur Danny tänker här, för att hon vill vara en rättvis domare.
Som precis, för att annars kommer ju The Masters hata på henne.
Precis, men hennes, det är ju ett politiskt felbeslut på något sätt, för hon får ju folket emot sig.
Ja, överhuvudtaget det här med allmänna avrättningar är inte alltid så jäkla bra.
Och överhuvudtaget så är det när stora folkmassor väser som ormar, så är det ganska otäckt. Ja.
Den speglar ju lite grann en scen i tidigare säsongen när Robb Stark avrättar den här Carl Stark, vilket också är ett litet felbeslut, för att den här Carl Stark var ju på hans sida egentligen, men dödade en Lannister, några Lannister-kusiner, små barn, och då blev han avrättad som straff. Ja, precis, vilket gjorde att Robb förlorade Carl Stark-huset och liksom.
Ja, och det är ett ganska stort hus.
Så det är väl lite liksom samma felbeslut, liknande felbeslut i alla fall, som hon gör här, kanske. Men då har hon i alla fall en drake som kommer tillbaka.
Ja, äntligen så kommer det. The Return of the Big Slacker. Alltså den oförskämde Drogon visar ju sig kort när, i den här fina meditativa scenen när, som är till för att illustrera med all önskvärd tydlighet att Danny går ut om hus och behöver en stund för sig själv och samla tankarna. Så har ju då Drogon, som har vuxit något enormt, han är ju stor som ett litet hus, kommer krypande över pyramidtornet och nosar lite på henne. Men det får ni ju ingenting för, eftersom Drogon nu är tonåring. Man vet ju hur tonåringar är, så han drar ju bara iväg liksom, den där odugliga drake.
Ja. Det är ett fint återseende då.
Ja, jättefint. En usling, det var Drogon är. Sen har vi ju Arya, är ju Braavos.
Ja, hon försöker komma in i då The House of Black and White. Och letar efter Jaqen H'ghar. Men lyckas ju inte hitta honom först. Men sen uppenbarar han sig i alla fall. Han ska bara plåga henne lite, låta henne sitta och vänta.
Ja. Mm. Ja, han uppenbarar sig efter en liten skärm, ystling, där Arya har fått ta fram sin lanol.
Ja.
Men det här börjar, det här är ju, det finns inte så mycket mer att säga om Arya-bågen hittills.
Nej, det är väl bara det här, den enda lilla planteringen är ju att han svarar, nej men det finns ingen Jaqen H'ghar, och säger någonting om att I am no one, and that is what a girl must become.
Ja, det är lite som att gå in i militären. Man ska liksom brytas ner till att bli ingen, till att bli en lydig soldat i den här ansiktslösa gudens tjänst, antar jag. Och det är ganska enkelt att säga vad han menar. Arya måste sluta vara Arya, det vill säga sig själv, för att kunna ha de färdigheter som Jaqen H'ghar har.
Men vilka är de här ansiktslösa egentligen?
Ja, Tove, du har som har läst liksom böckerna. Det finns ju ingen förklaring i serien.
I böckerna så säger de ju, alltså dels så verkar det ju vara religiöst, men de säger ju också att det är liksom assassins som man kan hyra för dyra pengar.
Ja, okej. Okay. Och de bara finns där.
Ja.
Bakom en svartvit dörr.
Ja.
I Braavos.
De borde ju vara ganska ökända, alltså det är ju ett supervapen, det är ju som att sitta på kärnvapen på något sätt. Alltså någon borde ju vilja använda dem. Tycker jag då.
Ja, men jag tror att det refereras till det någon gång i alla fall, att någon har funderat på att mörda någon med en faceless man.
Ja, kommer ju alltid med
i någon bisats i en bok.
Men nog om det. Som sagt, även avsnitt två den här säsongen håller fortfarande på att bygga.
Ja, det är ganska lågintensivt.
Ja, efter fjärde säsongens fantastiska, händelserika tre sista avsnitt så är det nu lite så här. Ja.
Vi är i uppbyggningsfas igen.
Ja, vi bygger upp serien från nästan från början.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då är det dags för den här lilla skönheten. den gamla, så gamla spoilerhajen. Nu ska vi prata om säsong 7, Sandra. Vad har vi fått, har vi några nyheter om det?
Jag vet inte riktigt. Vi har lite rolig fan-teori kanske.
Ja, och den är väl lite bokbaserad, så bear with us. Men tydligen så ryktas det om här då att drakarna inte är de enda magiska djuren. Utan att Greyjoys, som har ju mycket, de snackar om sin Drowned God och The Storm God. Och de har ju också The Kraken. Den här,
kraken, som jag säger på svenska.
Ja. Det är ingen, men kraken, vi kan fortsätta kalla den kraken, för jag tycker det är väldigt roligt.
Det är ganska roligt.
Ja, men kraken är ju ett mytologiskt monster, alltså en jättebläckfisk. Och
exakt.
Inte så trevlig. Jag skulle ge mig fan på att Euron Greyjoy kommer ta fram en krake.
Det är det som folk tror här då, att han ska kunna, med någon slags blodsmagi, ska han kunna uppväcka den här från havets botten. Och använda.
Det blir Pirates of the Caribbean och allting. Det blir bara bättre och bättre det här.
Ja, men ändå, nu börjar fantasyn öka på här.
Mm, lite magiska djur.
Ja. Drakar och bläckfiskar.
Precis.
Och det är väl det som jag, om jag läser det här på manuset innan vi lägger undan det, det är i Winds of Winter-boken.
Så ja, ska, nästa bok.
Så ska det avslöja att Euron Greyjoy har en massa sådana läskiga förmågor. Så Euron Greyjoy är ju den nya värstingen. Det är ju den vi ska förmodligen vara mest rädda för att hata efter sådana här gamla sköningar som Joffrey och Bolton. Ramsay.
Precis, hur ska de toppa styggheten där?
Ja, jag kan tänka mig att de får ta till en dansk för det.
En dansk och en bläckfisk.
Ja. Sen har Kit Harington har snackat lite grann om den här fan-teorin som är rätt populär, om en profetia om The Prince That Was Promised. Och jag tror att Melisandre säger att den är det i någon scen också. Som är någon slags räddare som ska komma och så här, frälsa världen. Eller rädda den från allt ont. Och då säger han väl bara I think you have to wait and see what happens this year. And if you find out anything more about John. Och han säger också att han tror att John själv hade hatat att hatat den här termen The Prince That Was Promised.
Han har haft svårt att kalla sig för Lord bara.
Ja, precis. Att han tycker, ja.
Han är en förkämpe för jantelagen helt enkelt.
Ja, exakt. He's got very little ego. Väldigt lite ego på svenska.
Det är ju precis. Det säger alla som har ett jättestort ego. Men han har ett väldigt tjusigt hår.
Ja.
Han har det bästa håret i serien. Jag gillar hans hår.
Jag känner också att man skulle vilja känna lite på det.
Ja, det är så naturligt fönat hela tiden också. Alltså det är bra luft där uppe på muren. Liksom. Det är alltid perfekt.
Ja, precis, han
behöver aldrig ha en mössa.
Lite konkurrens med Tormunds skägg där. Eller?
Ja, det ultimata mannen i norr i den här scenen hade ju varit Tormunds skägg med det håret. Liksom.
Ja.
Fast ärligt talat, Tormund har ett rätt fint hår också.
Mm.
Alltså det ser ju ut som att man skulle kunna hacka på dem med yxa. Man kommer inte igenom, det är så tjockt och härligt. Man vill liksom man vill sova i Tormunds hår.
Mm.
Nu slutar jag innan det här blir för perverst.
Ja, kanske inte har så mycket mer idag.
Nej, vi ska rulla vidare i den här Dawn-säsongen helt enkelt.
Yeah.
En av de mest deprimerande, men ändå mörkaste säsongerna av alla i serien, ska jag säga.
Mm.
Men det kommer ett avsnitt som heter Hard Home.
Då
ska vi börja ranka så här topp 3 avsnitt kanske.
Oj,
i hela serien.
Pass,
ja, den är nog för mig där uppe. Men vi har några veckor kvar till dess.
Så so bear with us. Ja. Vi kommer säkert vara superroliga tills dess i alla fall.
Ja.
Maila oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier och ring och skrik in vad ni tycker om Hard Home redan nu om ni är sugna på 08 725 23 57.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.